Nåd och frid vare med oss alla, nu och alltid. Amen. Låt oss be. Behåll oss, Herre, vid ditt ord. Försvara själv din svaga jord mot dem som vill ifrån hans tron nedstörta Jesus Krist, din son. Amen. En dag i året brukar de flesta lutherska kyrkorna vara lutherska. Jag i alla fall säger något om Luther och hans betydelse för vår tro har vi idag. Men då är frågan, är man luthersk då? Vad betyder det att vara luthersk? Vad gjorde Luther luthersk? Vi ska se lite på Luthers liv och stora händelser i hans liv idag. Vi börjar med att vi firar reformationen den här dagen. Det här som är reformationssöndag. För den 31 oktober 1517 spikar Luther upp de 95 teserna på slottkyrkans dörr i Wittenberg. Då var Luther 34 år gammal och skulle snart fylla 35. Eller han skulle snart fylla 34 år. 15:17. Och det här var klockan 12 på dagen han spikade teserna på dörren. Det säger att han satte upp dem på flera kyrkodörrar i Wittenberg. Det vet man inte. Det vet inte jag med säkerhet. Jag har inte studerat så noggrant. Men han skickade även de här teserna åt biskopen i området. Teserna var skrivna på latin och det var ett starkt ställningstagande mot den påvliga avlatshandeln som för sig gick i den romerska kyrkan. Och sa Luther i de här teserna, varifrån hämtade han belägg för sin kunskap? Teserna skrevs för att rätta till det felaktiga som för sig gick i den romerska kyrkan och som ännu för sig går. Ganska tidigt i kristenhetens historia börjar man förutom en fri förlåtelse vid bikten även utdela bot. Goda gärningar man skulle göra som konsekvenser för att man syndat. För att inte syndaren skulle synda oövertänkt igen. När vi nu är framme vid 1500-talet är boten en teologisk självklarhet och en daglig plåga ett straff för de flesta kristna. Då handlar boten inte längre bara om det här livet för att göra oss frommare här i livet, utan då behöver även särskilden för att ta hand om den bot som lämnades kvar. Ogjord, det som lämnades ogjord när en människa dog. Medan Kristi och de heliga munkarna och nonnarnas förtjänster, deras liv i överflöd av goda gärningar, lämnades kvar här och förvaltades av kyrkan. Och kunde delas ut av kyrkan. Kyrkan kunde dela ut avlat ur denna skattkammare av goda gärningar. Något som de fortfarande idag håller som lära och håller på med. Om ni är intresserade finns det mycket mer att läsa om det här. Men vi kan inte gå mer in i detalj på det i den här predikan. Man kunde också köpa vinkelmässor. Att en präst och ens eller en anhörigas vägnar utförde ett mässoffer. Alltså konsekrerade brödet, firade nattvard. Själv utan ens deltagande. Men så att man fick välsignelserna sig tilldelade. Eller välsignelsen av nattvarden blev tilldelad ens anhöriga i kärselden. Boten och särskälden var centrala delar i den katolska kyrkan, den romerska kyrkan. Och det här orsakade en ständig skräck bland de troende. Ibland väntade man med absolutionen, alltså avlösning, att tillsäga den syndarnas förlåtelse tills att boten var utförd, den tillskrivna boten var fullgjord. Och då behövdes ett avlatsbrev, ett bevis för att man hade utfört det man skulle göra. Och avlatsbreven utfärdes av biskopen. Men om avlösningen kom innan boten var utförd, så var det inte så viktigt med avlatsbrevet. Man kunde även köpa bottjänsten hos en biskop som i sin tur hade någon nunna eller munk att utföra ens botgärningar. Så då blev det här bevisat att man hade köpt eller att man hade fixat boten betydelsefull. Och det här var någonting som var normalt, som Lotta levde med och som inte han reagerade desto mer på. Men det nya var nu att plötsligt, på grund av att kyrkan behövde pengar för bygget av Peterskyrkan i Rom, så började man sälja påvliga avlat fritt och godtyckligt utan att någon behövde tjäna lös dem. Sådana jubileumsavlat, särskilda avlat. Nu lovades folket frihet från boten för lite pengar. En äktenskapsbrytarska eller en tjuv kunde komma med sitt avlatsbrev till bikten och krävde absolution utan ånger och tro. Och fattiga människor köpte det här avlaten i grannstaden Güterburg. Det var en grannstad till Wittenberg. De här köpte det istället för mat till sina barn. Och de visade stolt upp sina intyg. Påven hade gett dem rätt till förlåtelse och frihet från boten, även i deras kyrka. Det här fick Lotta att protestera. Avlaten fanns inte ens med i Bibeln, i hela skärselden, utan något som kyrkan hade konstruerat. Så Martin skrev ner sina slutsatser i 95 teserna med Bibeln som grund. Och han börjar den första tesen med när vår Herre och mästare Jesus Kristus sade, gör bättring och så vidare. Ville han att den troendes hela liv skulle bestå av bättring. Det gjorde han för att inbjuda kyrkans teologer till en diskussion eller en debatt. Martin hade fått nog. Nog av kyrkans enmäktiga handlande i förhållande till Bibeln. Det här var inledningen till det som skulle bli en brytning mellan lutheranerna och den romerska kyrkan. Den största dagen i Luthers, kanske den största dagen i Luthers eget liv, den här kampen, var kanske vid riksdagen i Worms 1521, när han blev kallad dit för att återkalla sina skrifter och ta tillbaka 41 av de 95 teserna som kritiserade den romerska kyrkan. Vartill Martin avger den berömda orden och därmed undertecknar sin egen bannbulla, sitt utslutande ur den romerska kyrkan, och således även sin dödsdom förklarades fredlös. Se om jag inte är övertygad av Bibelns bevis eller av en ren orsak. Inom parentes lägger han, för jag litar inte till varken påven eller myndigheterna ensamt, eftersom det är väl känt att det ofta misstagit och motsagt sig själva. Han säger, jag är bunden av Bibelns ord och mitt löfte till dem och mitt samvete är knutet till Guds ord. Jag kan inte och kommer inte att göra avbön för något, eftersom det varken är säkert eller rätt att gå emot sitt samvete. Så kommer de diskuterade orden, här står jag. Jag kan inte göra annat. Gud hjälper mig. Amen. Sen för lutheranernas del var nog den mest betydande dagen. Först 25 juni 1530. När de under riksdagen i Augsburg läste upp sina bekännelser till den heliga skrift genom den augsburgska bekännelsen som vi känner den idag. Och många kurfurstar och därmed stora delar av Tyskland bekände sig till densamma inför kejsar Karl den femte. Den 17 februari 1546 ligger Luther för döden i Eisleben. Klockan ett på natten vaknar han, skriver de, med starka bröstsmärtor och värmdes med heta handdukar. Han tackade Gud för att han hade uppenbarat för honom sin son, på vilken han hade tro. Hans nära vänner Justus Jonas och Mikael Coelius, som var hos honom, vill få en sista bekännelse av honom till det som han tidigare har predikat och undervisat. Och de frågar honom när de ser att han håller på att tyna bort. De frågar: vördade fader, är du redo att dö förlitande dig på Herren Jesus Kristus och bekänna den lära som du har undervisat i hans namn? Ett distinkt ja var Luthers svar. I den tron avled Luther klockan tre på eftermiddag följande dag. Det var det sista Luther sa. Så att vara lutheran har mindre att göra med Luthers liv och mera om hans tro. Skriften alena, nåden alena, tron alena. Skriften alena, lutheranerna tror att skriften alena är den enda norm och rättesnöre varefter all lärare och all lära ska prövas och bedömas. Finns läran i Bibeln, är det en biblisk lära och en rätt lära. Finns den inte där, är det en falsk lära. Denna tro fäller stora delar av den romerska kyrkan ännu idag och många svärmiska falska kyrkor. Nåden alena. Lutheranerna tillskrev hela frälsningsverket till Gudfaderns kärlek och Jesu Kristi allra heligaste förtjänst alena. Det som Jesus gjorde på korset och det liv han levde är totalt och fullkomligt. Han gjorde det för hela mänskligheten en gång för alla. Tron alena. Lutheranerna tror och bekänner att ingenting hos oss verkar detta, utan endast genom tron blir vi delaktiga av den salighet som Jesus har berättat oss. Och vi mottar denna verklighet endast genom tron. Vi förklarades rättfärdig när Jesus dog och uppstod. Hans gärningar tillräknas oss. Och genom tron alena, utan egen förskyllan, utan egna gärningar. Vi ska citera ju artikel 12 i Augustana, Augsburgska bekännelsen. Den som läste upp inför kejsar Karl den femte. Vad de läste upp om boten. Hela diskussionen började, hela reformationen började med angrepp på boten inom den katolska kyrkan. Så här skriver våra förfäder, lutheranerna, om boten. Om boten lär de, alltså lutheranerna, att syndernas förlåtelse av dem som efter dopet fallit i synd kan vinnas när helst de omvänder sig. Och att kyrkan bör meddela avlösning åt dem som på detta sätt vända åter för att göra bot. Men boten består till sitt väsen av två stycken. Dels förkrosselsen eller den ångest som injagas i samvetet då man insett sin synd, dels tron som väcks genom evangeliet eller avlösningen och som tror att synderna förlåtas för Kristi skull och som giver samvetet tröst och befriar det från dess ångest. Därpå bör följa goda gärningar, vilka är botens frukter. Så fördömer det även vederdöparna som påstår att de rättfärdiggjorda icke kunna förlora den heliga ande. Och vidare, dem som förfäktar att somliga i livet vinner en sådan fullkomning att de ej kunna synda. Vidare fördöms novatianerna som icke vilja avlösa dem som fallit när de efter dopet återvänt för att göra bot. Även de förkastas som icke lära att syndernas förlåtelse erhålles genom tron, utan ålägga oss att förtjäna nåden genom våra egen tillfyllelsegörelse. Med andra ord, de förkastar den romerska kyrkans lära också. Den fruktansvärda ångest och skräck som tidigare jagat Luther i hans ungdom in i klosterlivet, självförnekelse och självtortyr, nämligen rädslan för synden och dess konsekvenser, framläggs här på ett mycket evangeliskt sätt. Samma bibel är fortfarande för handen, men nu är det Jesus alena som talar. Kom till mig, alla ni som arbetar och som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Det var hans kyrka och hans utvalda tjänare som hade förfalskat och fördunklat Kristi verkliga kärlek gentemot syndarna. I dagens text säger Jesus till judarna som förnekade honom: alltså, ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är tragiskt med judarna som förkastar Jesus som Messias. Tragiskt med den romerska kyrkan som förkastar tron på Kristus alena som den enda frälsningsgrunden. Och det är tragiskt med svärmarna som gjorde av tron något som vi gör för att förtjäna frälsningen. Jesus är tydlig. Skrifterna vittnar om Jesus. Både Gamla testamentet och Nya testamentet. Hela vår bibel talar om Jesus. Budskapet om Jesus skänker världen liv. Guds ord, bibeln, är ett kraftigt budskap som ger liv i alla dess former, som läst, predikat eller hört. Det är en Guds kraftig frälsning, oberoende om du läser det ensam eller tillsammans med andra. Så det är inget mindre Guds ord för det. Anden är aktiv där ordet om Jesus är. Andens verk i oss är tron på Kristus som vår frälsare. Det här verk utför han hos oss allra flesta när vi blev döpta som barn. Födda på nytt i nya födelsens bad, som Bibeln säger. Men han är inte bara aktiv en enda gång med en gångs insats, utan livet ut föder han oss genom Guds ord och skapar i oss frukter. Paulus skriver till Galaterna om andens frukter. Han säger det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet och självbehärskning. Att läsa och studera skrifterna som vittnar om Jesus skapar i oss de här frukterna. En professor som jag hade under mina studier berättar om när han som ung pastor besökte sin farfars dödsbädd. Hans farfar hade varit en betydande man i den lokala församlingen, både ordförande i dess styrelse under en lång tid och även läsgudstjänsthållare, och besökte sjuka när pastorerna var borta. Det här gjorde han under närmare 40 års tid av sitt liv. Nu var han gammal och trött. När den unge teologen kommer in i hans rum begär han om samtal med den här i en rum och ber alla andra gå ut. Nervös så stannar den unge teologen kvar och väntar med stor spänning på vad denna familjepatriark skulle ha att säga. När rummet var tomt frågade han med en uppenbar bekymrad blick: tror du att jag har gjort tillräckligt? Tror du att jag har gjort tillräckligt? Desperationen i hans röst var påtaglig, vilket gör sonsonen både förvånad och osäker på hur han ska börja. Men han börjar försiktigt. Farfar, du vet ju att det aldrig har varit frågan om vad du har gjort eller inte, utan allenast om vi tror att det som Jesus gjorde och led var tillräckligt. Och visst tror vi det, att han, det som han gjorde var tillräckligt. Visst tror du det, farfar? Några få ord och den svårt sjuka och trötta gamla mannen började genast tacka med tårarna rinnade nedför kinderna. Visst trodde den gamle på Jesu verk, men hans smärta och oro inför döden hade fått honom att tappa fokuset ett tag. Så är det för dem som vandrat tillsammans med Jesus och läst skrifterna som vittnar om honom. Det har liv med sig och det skapar kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och självbehärskning i oss. Är du sur en dag? Är du grinig en dag? Ät mera av ordet. Om du tvivlar på din frälsning, ät mera av ordet. Tycker du världen är orättvis och du känner dig missanpassad? Bra, men läs mera av ordet. Ordet är en medicin mot världsligheten och köttsligheten som gärna vill gripa tag om oss. Och ordet om Kristus boostar anden i oss och ger oss ett nytt hopp. När vi läser om Jesus vittnar vår ande tillsammans med det vi läser att vi är Guds barn och att vi är arvingar till det eviga livet. Du är Guds barn. Du är förlåten och du har ett hem i himmelen hos Gud. Lycklig hemresa till det himmelska. Kom, Herre Jesus, kom. Och Jesus, bliv när oss allt fort. Och sköt oss och bär oss som alltid du gjort. Ja, amen, din trohet ska bringa oss fram. Lov, pris, tack och ära. Lov, pris, tack och ära. Lov, pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm. Amen.